Det här var signaturen till ljudbilder. Ja, ljudbilder, det är bilder som jag tycker är kul att lämna till er och ge till er och lyssna på från äldre tider. Nu tänkte jag att vi ska gå 59 år tillbaka. Det är så att 2027 så är det 60 år sedan vi fick högertrafik. Och här är ett program som jag tänkte låta er lyssna på som heter Det ska vi se i radio. Och där är bland annat Anders Anör med från Synskadades riksförbund, eller som det heter då, Det blindas förening. Där är han med och berättar om den information man ger till synskadade. Sen är det ju lite annat smått och gott i det här programmet också. Så jag hoppas ni får en trevlig lyssning.
Anders Anör ger här synskadade upplysningar inför omläggningen till högertrafik. Programmet sändes första gången den 26 augusti 1967.
God morgon. Så här i de allra sista skälvande vänstertrafikdagarna ska vi också syssla lite med en del problem kring övergången. Detta utifrån de synskadades håll. Men det blir helt kort därför att vi har två stora inslag idag som handlar om ett par ambitiösa blinda som på varsitt håll svarar för verkligt beundransvärda prestationer. Men alltså först nu det här med trafiken. Anders Anör som har hand om högertrafikinformationen för de handikappade är med i studion, och det är ju snart dags nu då.
Ja, det är ingen av våra lyssnare har väl kunnat undgå att märka att vi söndagen den 3 september ska gå över till högertrafik i det här landet.
Nej, det har sysslats länge med informationsarbetet och du har varit med ju lika länge då. Jag tänkte att du skulle få tillfälle att rikta några slutliga maningar i det här speciella programsammanhanget till våra lyssnare.
Ja, den första maningen jag skulle vilja komma med då, det är att ni ska följa det som sägs i radio och gärna tillsammans med den övriga familjen följa sändningarna i TV. Vi befinner oss ju mitt uppe i den största informationskampanj som kanske har genomförts i det här landet. Man kan väl jämföra den med en valkampanj, med den skillnaden att här försöker man att nå alla människor. Och inte bara väljarna. Radio och TV har ju avsatt nästan hela sin sändningstid för högertrafikinformation. Och det är väldigt viktigt att man följer de sändningar som kommer. Alla våra läsare utav Det blindas veckoblad har ju fått en, som en bilaga, den så kallade hushållsbroschyren Högertrafik. Och den bör ni läsa uppmärksamt. Samma broschyr har också lästs in på taltidningar och skickats ut under den gångna veckan. Ni bör också ta god tid på er och läsa igenom den. Det här är ju egentligen bara riksomfattande upplysningar som man lämnar genom de här broschyrerna och genom radio och TV. Jag tror det är väldigt viktigt att man inte försummar att ta del av de lokala förändringarna som blir i trafiken. Därför är det också viktigt att man följer regionalsändningar i radio och om möjligt följer vad lokalpressen skriver om förändringarna i den bygd där man bor. Likaså bör man, om man bor ensam och inte har haft tillfälle att få information, försöka att få sån genom att ringa till den lokala trafiksäkerhetskommittén. Den kan man få tag på genom polisen. Och på så sätt få en hembesökare som under någon timmas tid kan berätta det mesta om övergången till högertrafik. När sen slutligen vi är framme vid den 3 september, då är det ju viktigt att man ger sig ut och så snart som möjligt tar del av de förändringar som har skett i på den bygd där man bor, att man tränar i den nya trafiken. Det är bäst att ge sig ut så snart som möjligt, därför att då är ju farterna låga och det finns gott om trafikövervakare och vägledare ute på våra gator och vägar. Och slutligen en mycket viktig maning, som ett skydd för er själva och som en tjänst för andra trafikanter: använd den vita käppen.
Så sa alltså Anders Arnör, och det ska ni väl verkligen ta fasta på. Tack så mycket för att du kom hit.
Tack.
Så över till DBFs kontor på Gotlandsgatan i Stockholm, där Erik Blücher tagit hand om en gärna sedd gäst från Västerås som förresten önskade att få höra en bit av Plättlaggen, och det fick han ju.
Johnny Jonsson från Västerås är på besök på De blindas förening i Stockholm, och vi ska passa på att få en pratstund med honom. John, trots att du har blivit blind som vuxen, har du återtagit ditt tidigare arbete praktiskt taget utan större förändringar?
Ja, det kan man säga. Och återtaget är väl inte heller egentligen rätta begreppet, för jag har egentligen aldrig gjort något uppehåll i det, utan jag har fortsatt hela tiden, om man undantar en månad när jag var sjukskriven i början.
Och du sysslar med vad då?
Jag är chef för någonting som kallas för byrån för kontorsteknik på ASEA i Västerås. Och denna byrå, den sysslar egentligen med service, i huvudsak service för enheterna i Västerås, men också till en viss del för hela centrala ASEA i hela Sverige. Den innehåller sådana enheter som till exempel två telefonväxlar, telecentral, postcentral, intern distribution, möbellager, kontorsmaskinsreparationsverkstad med lager, och dessutom en sektion för kontorsteknisk rådgivning. Den omfattar för närvarande i runt tal ungefär 100 personer anställda.
Ja. När blev du blind?
Ja, de första känningarna med det här fick jag 1963, då jag fick en skada i mitt ena öga. Och jag har klarat mig som enögd fram till, med viss synnedsättning visserligen, också på det andra ögat, fram till i mitten av mig i år, då jag blev totalt blind på också det ögat.
Men du är ju verkligen nyblind i allra högsta grad. Under tiden som synskadan har varit, har du då förberett dig på något sätt för den kommande blindheten totalt? För i arbetet tänkte jag närmast på.
Det kan man väl säga på sätt och vis. Jag har anskaffat en mycket duktig dam som tjänstgör som sekreterare, kan jag väl säga, som läser för mig och som naturligtvis också skriver det jag inte själv klarar av. Och så har jag naturligtvis lärt mig käppteknik, så jag kan ta mig runt i de gamla kontorslokalerna som jag mycket väl känner till. Men nu har jag på senare tid börjat på allvar med att lära mig blindskrift, vilket jag tycker är en absolut förutsättning för att jag till fullo, så att jag själv är nöjd med det, ska kunna fullgöra mitt arbete.
Ja, De andra medarbetarna som du har på din avdelning, har de fått skola om sig på något sätt för att ni ska kunna fortsätta samarbetet?
Nej, det vill jag inte säga att de har. Det är klart att jag får ju mer hjälp av dem på så sätt att vid sammanträden och dylikt så läser de ju mer av protokoll och meddelande än vad som tidigare varit fallet. Men någon direkt omskolning kan vi inte tala om.
Så de har inte lärt sig blindskrift för att kunna skriva så du förstår det?
Nej, definitivt inte. Nej.
Jag förstår att du har haft stöd av din arbetsgivare, det är ju helt klart. Var man redan från början positiv eller fick du övertyga dem om att du skulle kunna klara jobbet i fortsättningen också?
Nej, jag måste säga att jag har haft ett underbart stöd till mina arbetsgivare redan från början. Och att behöva övertyga dem om någonting har absolut inte varit fallet.
Nej. Jag vet att familjerna i all sin vänlighet kan vara ibland överdrivet skyddande i såna här situationer. Och kanske ibland verka hindrande för en nyblind att försöka ta sig fram igen.
Ja, som väl är så är jag utrustad med en sådan familj, eller ska vi säga, har fått en sådan familj så att de ger mig den hjälp jag behöver, men ger mig också chans att få träna mig i det som jag verkligen behöver. Och några sådana där känslor som att familjen skulle skämmas för mig, vilket ju ibland kan förekomma, har jag hört, det har vi absolut inte. Som ett exempel på det kan jag nämna att det kan förekomma att min yngsta dotter, 9 år gammal, hon kan komma springande och säga: pappa, pappa, kom här så får du visa min lekkamrat här din roliga käpp som du har.
Ja, då får du visa hur den går att fälla ihop. Och
ja, det är ju ett väldigt trevligt trollnummer det där.
Ja. De här frågorna kan väl kanske tyckas närgångna, men jag vet att du tar det här så naturligt och riktigt så att jag vågar ställa dem så här.
Ja, du, jag tror att det finns väl egentligen bara två huvudvägar när man nu har drabbats av ett handikapp på det här sättet. Det ena det är resignation och det andra det är ambition. Och jag har valt vägen ambition och jag tror att det är den absolut rätta ifall man ska försöka leva vidare i ett samhälle.
Utan tvekan är det det, fast det fordras ju courage, mod för att kunna genomföra det här.
Du, jag tror inte att det behövs mod i egentlig mening. Jag har aldrig varit någon sådär modig människa. Men jag tror att har man lust att leva, och det har man ju, då väljer man nog ambitionsvägen.
Ja. Är det någonting speciellt som du har sysslat med på senaste tiden som du skulle vilja berätta om? Jag vet att jag har fått en stor fin växel som är unik i sitt slag. Har du haft någonting med den att göra?
Ja, det kan jag nog säga att jag i högsta grad har haft. Jag har varit ansvarig både för utredningarna kring och anskaffandet av den här telefonväxeln som du talar om. Jag kan väl förskryta lite grann med företaget också. Det är världens modernaste telefonväxel och norra Europas största som vi har anskaffat. Den tar en telefonmängd som väl motsvarar ungefär Sala stad. Jag har också, sedan jag blev nu ordentligt synskadad, utrett och anskaffat Sveriges första privata telexväxel som vi också har på företaget. Och vid sidan om mitt ordinarie arbete så har jag sysslat med till exempel att skriva omkring 400-500 sidor litteratur just inom facket som jag sysslar med, det vill säga kontorsteknisk rådgivning och lokalplanering.
Ja, så du är författare också?
Författare och föredragshållare, det har jag alltid trivts väldigt gott med.
Du nämnde här att du arbetar också med alla lokalkontor som ASEA har. Är det inte svårt när du kommer till platser som du inte känner till att klara av de nya miljöerna?
Ja, nu är det ju så att jag har ju tidigare haft mycket nära kontakt med filialchefer, med filialkamrerare och överhuvudtaget de som styr och ställer på filialorterna. Och det sprids väldigt fort inom en sån här organisation att nu har Johnny Jonsson blivit blind. Därför vet dessa herrar redan det, och när jag kommer till platsen så tar de hand om mig på det sätt som behövs för att jag ska kunna utföra mitt arbete på det riktiga sättet.
Det låter som du har din dag välfylld, men jag vet också att du engagerade dig i föreningsarbetet i Västmanlands läns blindförening. Du var ombud för föreningen vid senaste ombudsmötet bland annat.
Ja, Ja, i Kungälv. Jag är sekreterare i Västmanlands läns blindförening.
Ja. Hör du, vi ska tacka dig för det här samtalet. Jag tror att ditt exempel ska kunna tjäna som tröst och uppmuntran för många andra i din situation. Det är ju helt klart att alla inte kan klara en återgång på det här sättet. Arten av arbete lägger ju hinder i vägen i en del sammanhang, självklart. Men du och flera andra har visat att det i alla fall inte är omöjligt, och det känns ju skönt.
Ja, jag måste också säga att jag tycker det är väldigt skönt att kunna fortsätta med ett yrke som jag har offrat hela mitt liv på praktiskt taget samma sätt som jag gjorde tidigare. Men jag tror också att det är som jag sa tidigare, att man måste kanske lägga på ett kol extra. Man måste ge lite av sin ambition för att kunna fortsätta på samma sätt.
Det var alltså John E. Jonsson som berättade för Erik Blücher innan Arnold Johansson spelade för oss. Vi ska sluta med ett besök i Värmland hos 31-årige förebyggnadsarbetaren Lars-Erik Olsson, som varit blind i 12 år och funnit ett helt nytt verksamhetsområde. Det är Olle Palin som intervjuar.
Ja, det här fågelätet som vi hörde, det får vi höra uppspelat för oss på Hornkullstorp, som ligger en bit ovanför Nykroppa i Värmland. Och Lars-Erik Olsson, vad var det här för fågelätet vi hörde?
Det var en koltrast.
När spelade du in det här?
Det spelade jag in förra året här vid torpet.
Det här Hornkullstorp förresten, det har du ett annat namn på.
Ja, jag kallar det Ugletorp.
Och för... varför det?
Jo, för när jag blev vid det här torpet, jag hyr alltså det här torpet och Holmsbolaget, och då sätter jag upp en ugglehåll alldeles 100 meter härifrån stugan. Och då sen i mars månad fick jag en pärlugla som häckade.
När blev du blind?
1955.
Hur gick det till?
Ja, jag arbetade på ett bygge här i Nykroppa, och då fick jag ett slag i ögat. Så jag fick en blödning i det vänstra öga. Och sedan dess så har jag tagit bort synen undan för undan.
Ja, det här intresset för fåglar som du har, när kom det?
Ja, jag har alltid varit intresserad av fåglar och sådär, men det har blivit mer och mer på sista tid nu, för att jag skaffade mig en bandspelare och sen började jag gå ut i skogen och spela in fågelljud sådär. Och sen fick jag spela in en rätt så sällsynt art, som vi trodde var sällsynt, men det var en berglövsångare, trodde vi att det var, men... Så Sture Palmer och Erik Rosenberg var här och vi skulle försöka höra den där här, men han var absolut försvunnen. Och sen visade sig det att det inte var en sällsynt fågel, utan det var en nötväcke som hade ett väldigt konstigt läte.
Jaså, på det viset. Och du, i början då hade du tydligen bara vanlig mikrofon då?
Ja, då har jag vanlig mikrofon. Och nu har jag ju fått mig en parabolreflektor som en... Sten Wahlström i Stockholm har gjort åt mig. Och den börjar ju, kan ju vara rätt så långt ifrån när jag spelar in fåglar, så jag börjar aldrig störa. Men det kan ju vara en 30-40 meter från småfåglar.
Så har du ett litet knep också för att få dem ännu närmare, va?
Ja, då, om jag säger att jag får en dålig inspelning, då spelar jag upp det där för fågeln sen, och då kommer han så jag kan få honom bara på en 4-5 meters avstånd.
Det där kan vara riskabelt om man spelar in till exempel rovfåglar.
Ja, särskilt kattugglan. Då kan ju komma anfall, särskilt under häckningstiden. Så där då. då kan de komma anfall.
De här inspelningarna du gjorde med bara mikrofon från början, har du dem kvar eller har du kasserat dem?
Det har jag en kasserat nu.
Och med parabol, hur många inspelningar ungefär har du gjort?
Ja, 50-60 stycken. Jag har inte haft parabolen med ett år ungefär. Och sen har jag en mellanförstärkare till den parabolen. Så det blir en väldigt kraftig förstärkning. Och den får ju inte vara alls för nära fågel, för att då blir det för hårt inspelning. Utan småfågel 25-30 meter.
Hör du, vad håller du till med dina inspelningar? Är du bara i Nykroppatrakten eller
Nej.
Reser du?
Jag brukar vara... Jag har ju ett så mycket goda vänner bort kring här nu, så har innan sällsynt fågel så ringer till mig bara, och sen så åker jag dit och försöker att spela in. Sen har jag ju fått en god vän i Örebro, det är ju Erik Osenberg. Och han har jag varit med mycket vid en sjö utanför Örebro, en fågelsjö som heter Kvismaren, som är den liknande tåkon.
Ja, apropå det, du säger att du bara åker omkring, du kör väl inte själv väl?
Nej, jag kör inte själv.
Vem hjälper dig med det då?
Det är min fästmö ibland, och sen har jag goda kamrater som hjälper mig att köra här i Nykroppa.
Ja, när du ska plocka med dig parabolen ut i skogen, det är ju en ganska tung apparat och ni får väl gå avsevärda sträckor ibland va?
Ja, det är klart att så långa sträckor själv kan jag inte gå med parabolen, för att det blir ju rätt så tungt och det blir ju mycket att bära så där. Men det är 6-7 kilometer där kan jag ju gå själv med, men blir jag längre par tre mil då måste ju vara två, för en hjälper till att bära då, och så där.
När man håller på med fåglar så måste man ju också syssla lite grann med fågellitteratur. Hur löser du det problemet?
Ja, det är ju det är ett av de svåraste problemen, för att på de blindas förening i Stockholm det finns det ingenting fågellitteratur. De har väl några enstaka böcker, men där skulle det ju vara en önskning att de skulle kunna läsa in mer fågellitteratur. Men nu har jag fått några goda vänner här som har hjälpt mig och läst in på band. Men jag har ju en hel del böcker.
Hur löser du det hela ekonomiskt?
Ja, det får man ju betala själv. Allt sånt där. Och man har ju inte så stor inkomst, men man får dra in på något annat istället.
Du har pension kanske?
Ja, det har jag.
Men, och den kanske inte räcker helt till bandinspelare och till paraboler och
nej,
allt som ska
nej,
vara.
Det gör det ju inte. Och sen har jag ju fått, och snälla människor ute kring har ju fått lite pengar så där, till hjälp till bandspelare och mikrofoner och så där.
De kommunala, hjälper de dig på något sätt?
Ja, inte på något annat vis än jag fått bidrag till fågelholkar och så där.
Ja, det är ett annat av dina stora intressen, det här med fågelholkar. Det är rätt många du har satt upp.
Ja, jag har satt upp över 850 stycken ungefär. Och det är på en 3 kvadratmil ungefär här i Nykroppa.
Har du några gäster då?
Ja, förra året hade jag 18 häckande par pärlugglor. Och de fick tillsammans 110 ungar. Och sen fick jag 5 häckande par efter den 18 juli. Normalt häcker ju pärlugglan i mars-april. Men det här blev en sena kuller där. Troligen kom det an på att det var rikligt med gnagor förra året. Och i år hade jag bara 5 par. Och det kom ju an på att det var slut på gnagor i år.
Ja, här nere. Men uppåt norr har det verkligen varit gnagar i år.
Ja, det har varit mycket lämmel. Men det är det slut nu också.
Du talade nyss om att du har varit nere vid Kvismaren tillsammans med Erik Rosenberg. Du har ett eget fågelsjöprojekt här uppe också.
Ja, det ligger en kilometer från torpet här ungefär söderöver. Det är stället med Demon. Och där är det en lite ängsmark. Jag talar med en jordbrukare som heter Oskar Hornström om att vi skulle få planera en fågelsjö där. För det är idealiskt där. Det är sån där lite sankt där på Gärda. Och sen är det en bäck som rinner rakt igenom. Och där har vi tänkt att dämpa upp den där bäcken. Så vi får en liten fågelsjö. Han blir inte så stor, ungefär 175 meter lång och en 70-75 meter bred.
Och vad kan du få för gäster där då?
Ja, jag vill räkna med gräsand, knipa och kricka och kanske några brunänder. Och sen, det kan ju bli några sumpöns och kanadagäss och lite bäckasiner och sånt där.
Men det var andra projekt på gång också. Du talade om någonting med berguvar, var det inte så?
Jo, det har jag tänkt på. Det har jag tänkt att ha vid torpet här. en bur med berguver i. Men är det problemet till få berguver. Men jag ska försöka nu från Norge till att kunna få köpa i honen han. Och det ska vara unger som är jämnt fjädrade. Och sen jag tänkt att ha haft det där i buren här till det blir könsmogna då och börjar häcka. Och sen när ungarna blir stora så jag tänkt att släppa dem här fritt här ute i naturen här då. Och de blir ju präglade när de häcker på en plats så här i bur. Så jag tror att de ska kunna stanna kvar både kring här.
Det är helt enkelt för att du vill ha berguv hit i trakten.
Ja, jag vill ha berguv för att för länge tillbaka sen, för 50 år sedan, då fanns det ju berguv överallt både kring här. Och jag tycker att den fågel ska finnas kvar. Det är ju synd, han är ju nästan utrotad i Sverige nu på grund av kvicksilverfrågan.
Och sen så vet jag att dina stigar kommer att leda till Norge också.
Ja, det blir nästa år, det är i juli månad. Jag har fått en god vän från Norge som han var här i somras och filmade för norsk tv här. Och sen hade han med sig en kamrat och han heter Arve Helling. Och han var den första här i Norden som upptäckte stormsvalor på röst i Lofoten 1961. Och då blev jag intresserad då, till att få spela in stormsvalor. Det är den stora stormsvalan och den klykskärtade stormsvalan. Den finns inte inspelad på Sveriges Radio. Och det ska finnas inspelning från England. Och då har jag tänkt att vi skulle kunna göra inspelning när jag kommer dit på öst.
Det är alltså stora planer du välver för framtiden. Jag hoppas att allting kommer att gå bra. Jag önskar verkligen lycka till.
Tack för det.
Med det inslaget från Värmland, Lars-Erik Olsson och Olle Palin, är tiden ute för den här gången. God morgon.